Innan jag börjar, två korta saker. En hälsning och en varning kanske. Hälsningen, jag hälsar så mycket från era trossyskon i Tyskland som är med er idag. Och ikväll ska jag läsa en lite längre hälsning från vår präses Martin Wilde. Och en varning, om ni någon gång ska hålla ett sånt föredrag, visa inte den till två svensklärare kort innan. Jag gjorde det och nu är den alldeles röd, vet ni. Så jag ber om er tålamod. Please bear with me. Förhållandet mellan våra bekännelseskrifter och Bibeln är ämnet. Varför är det viktigt för bekännelsetrogna lutheraner i det 21 århundradet att känna till och helt bekänna sig till de lutherska bekännelseskrifterna? Låt mig inleda med en personlig bekännelse. När jag fick uppdraget att hålla ett föredrag under den här jubileumskonferensen så ställde jag upp ett personligt mål. Det målet var att läsa Konkordieboken från perm till perm innan jag skulle tala om ämnet inför er här idag. Jag var mycket motiverad. Men snart insåg jag att jag inte skulle lyckas. Det var för mycket. Jag hade så många andra uppgifter och dessutom en för hög ljudnivå hemma. Ni kanske har gjort liknande erfarenheter. Att det kan vara svårt ibland att koncentrera sig på Guds ord, på det väsentliga i böneliv och i andagsliv. Du kanske har lyckats läsa en eller till och med alla av våra bekännelseskrifter. Du vet att de är bra och väl värda att läsas. Du vet att du oavbrutet behöver studera vad Gud har gjort för dig för att hålla fast vid tron och glädjen och frimodigheten i Kristus och hans förlåtelse. Inte bara för att det allt här är sant, utan för att det är det här som är ditt liv. Nämligen livet själv, livet med stort L. För att det här är det budskap som världen är i så desperat behov av. Den apostoliska, den nicenska, den athanasianska trosbekännelsen, augsburgska bekännelsen, apologin, de smalkaldiska artiklarna, konkordieformeln. Pastorer som ordineras i den lutherska kyrkan lovar att lära enligt de här skrifterna vid ordinationen. De här skrifterna hör till våra kyrkors och kelks lärodokument. Som bekännelsetrogna lutheraner lovar vi att leva och lära i enlighet med Bibeln och de lutherska bekännelseskrifterna. Men jag hör även mina medtroende fråga: behöver vi dem verkligen än idag? Varför skulle jag ens försöka läsa dem? Räcker det inte med Bibeln? Man kan ju ibland tänka så här. Bekännelseskrifter, förutom att de är skrivna på ett väldigt ålderdomligt språk, är det inte bara en stor hög med gamla skrifter från fäderna. De är väl inte inspirerade. Och inte är de fria från mänsklig svaghet. De täcker inte allt. Hur de är uppbyggda och frågorna de behandlar, är inte det alldeles för sofistikerat och teoretiskt för att moderna människor som vi kan kunna få grepp om dem i våra hektiska liv och med vår slit- och slängmentalitet. Vad behöver vi bekännelseskrifterna till? Är inte Bibeln tillräckligt för ett helt livs läsning? Eller kanske era frågor går mer åt ett annat håll. Är bekännelseskrifterna kanske bara ämnade för belästa människor och utbildade teologer? Hur kom våra lutherska bekännelseskrifter till? Vilka anledningar fanns det att skriva dem? Vilka kontroverser fanns det då? Är de aktueller än idag? Eller kanske mer praktiskt frågat, på vilket sätt är de redan eller kan de bli en del av mitt liv i tron som lekman? Hur har de och hur kan de få betydelse för oss i familjen, för våra ungdomar och barn? Till vilken hjälp skulle det vara och hur skulle det kunna stärka mig som kristen idag att läsa bekännelseskrifterna? Kan de utrusta mig som kristen till att förstå ännu bättre vad vi tror och varför vi tror som vi gör? Skulle det kanske utrusta oss till att bättre kunna tala om vår tro? Det är en postmodern frestelse. Idag tänker många så här, och det kanske är en frestelse för dig och mig också. Vad behöver vi det förflutna till? Vi lever ju här och nu med våra frågor och utmaningar. Därför måste vi hitta egna lösningar, egna sanningar, våra egna liv. Ni vet vad Jesus säger till sina lärjungar. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så frågan är, vill du verkligen finna sanningen på egen hand? Innan du bestämmer dig för att göra det, kan det vara bra att påminna dig själv om hur beroende vi alla är av det förflutna redan när det gäller det här livet. Vem av er skulle vilja leva under stenåldern? Inte bara som något slags semesteräventyr, utan på riktigt. Det betyder ingen bil, ingen iPhone längre och värst av allt ingen Facebook. Vem av er skulle vilja byta sitt bekväma hem mot Tarzans träkoja utan elektricitet ute i djungeln? Ett hem utan ens en kyl, däremot med en mängd farliga ljud på natten. Poängen är att vi kan vara tacksamma för dem som har gått före oss. De kom inte bara på en massa praktiska saker som gör våra liv idag mycket lättare. De fick även tackla en del väldigt grundläggande livsutmaningar. Genom Guds nåd kom de även fram till många bra och även en del onödiga saker och hjälpmedel. Och vi kan dra nytta av vad de kommit fram till. Samma sak gäller de som har levt ett liv i tron före oss. De hanterade också många utmaningar. De läste i Bibeln med samma livsfrågor som vi. Vad handlar det här livet om? Kan jag finna Gud? Hur kan jag bestå inför honom? Därför studerade de skrifterna, Guds eviga ord, för att bättre kunna förstå vad Gud har uppenbarat om det vi behöver veta. Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ. Han försörjer mig varje dag rikligt med allt jag behöver. Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud och även sann människa, är min Herre. Han har återlöst, förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt. Inte med guld eller silver, utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga lidande och död, för att jag ska vara hans egen. Jag tror att jag inte av eget förstånd eller egen kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komma till honom, utan den helige Ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. Det här är hur föräldrarna på ett enkelt sätt ska undervisa sina barn, säger Luther. Försök att sammanfatta den kristna trons kärna på ett bättre sätt. Och sen kanske vi tackar Gud att han har välsignat oss med det här storartade lutherska arvet. Vi kan tacka Gud för våra föräldrar, pastorer och lärare, faddrar och vänner i tron som har lärt oss det väsentliga i det frälsande evangeliet. Och som även har gett oss ord med vilka vi kan uttrycka dessa tidlösa bibliska sanningar om vår frälsning. Och då ser vi nästa punkt, bekännelsernas värde. Att bekänna eller inte bekänna är det vår fråga idag. Hur kan vi, en mycket liten minoritet, bekännelsetrogna lutheraner, drista oss till att dela vår tro med en värld som inte alls verkar särskilt intresserad av absoluta sanningar? Varifrån ska vi hämta tillförsikt att bekänna vår tro? Hur kan de lutherska bekännelseskrifterna hjälpa oss och stärka oss i denna strävan? För det första, det är omöjligt att inte bekänna. Även om du säger att jag behöver ingen trosbekännelse. Jag behöver inget uttalande om treenigheten eller om Kristi två naturer, om rättfärdiggörelsen eller om kyrkan, så är det en bekännelse. Fast ingen särskilt bra sån. Å andra sidan vill kristna alltid bekänna vad som är sant och inte sant, enligt vad Gud uppenbarar för oss i sitt ord. Petrus säger efter att ha blivit förhörd av de judiska ledarna: vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Och aposteln Paulus skriver i andra Korintherbrevet: men då vi har samma tronsande som i skriftordet, jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. Ty vi vet att han som uppväckte Herren Jesus ska uppväcka oss tillsammans med Jesus och låta oss träda fram tillsammans med er. De kristna i Rom blir påminda av Paulus: ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och sa inte Jesus, han som har friköpt dig med sitt blod och har gjort dig rättfärdig inför Gud, han som är med dig alltid och till och med vet hur många hårstrån du har på huvudet, sa inte han också till sina lärjungar att var och en som bekänner mig inför människor, honom ska också jag bekänna inför min fader i himlen. Det är självklart för kristna att det inte är ditt bekännande som befriar dig från dina felsteg och misslyckanden. Det är Jesu fri gåva till dig. Och det är det här evangeliet om full och fri förlåtelse i Jesus som varje kristen vill hålla fast vid och dela med en döende värld. Och det evangeliet är precis vad våra bekännelser frimodigt bekänner. Den rätta betydelsen av ordet bekännelse är alltså inte en dammig bok på en hylla. Nej, det vi bekänner är vårt levande hopp, vår trosbekännelse. Det är Guds sanning som bekänns, talas gemensamt, förkunnas högt och frimodigt av Kristi ambassadörer och konungsliga prästerskap. Men varför måste vi bekänna vår tro i sådana klara uttalanden? Varför måste vi säga vad vi tror och vad vi inte tror? Räcker det inte med att säga att vi tror det som Bibeln säger? Tyvärr är det så att även falska lärare älskar att hävda att de lär det som Bibeln lär. Satan, lögnens fader, är ett exempel på detta. Det är anledningen till att bibeltroende kristna, och det är det vi bekännelsetrogna lutheraner vill vara, att vi uttrycker vår tro i entydiga uttalanden som sammanfattar de bibliska sanningar och förkastar falska åsikter som går emot det som Gud har sagt. Av denna anledning formulerade kyrkan de tre så kallade ekumeniska, det vill säga världsomfattande trosbekännelserna, Och sammanfattade i dem vad kristna alltid har trott och alltid kommer att hålla fast vid. I de här trosbekännelserna bekänner vi till exempel att vi tror på en Gud i tre personer och att Jesus är sann Gud i evighet och sann människa född av jungfrun Maria. Vilket värde ligger i att göra en sådan sammanfattning? Det uttrycker Guds sanningar i enkla ord. Det tröstar oroade kristna. Det undervisar i tron och försvarar tron. Det klarlägger vad som är sanning och förkastar det som är fel. På det här sättet enar det troende kring en gemensam bekännelse av sanningen och vittnar om Guds ords sanning inför världen. Det var anledningen till att formulera en konkordieformel och samla våra bekännelseskrifter i en konkordiebok. För det betyder ju konkordia ett, vara ett i hjärtat. Nästa poäng ska vi hoppa över, eller det finns som en appendix i slutet, våra bekännelseskrifter, att förstå deras historiska bakgrund. Det är viktigt och hjälper att veta lite om historien, men jag ska inte läsa hela, för då sitter vi kanske 2 timmar. Jag ska ta nästa punkt, det är våra bekännelseskrifter, vad de är och inte är. Vad menar vi när vi talar om våra bekännelseskrifter? Som vi talade om under den förra rubriken så menar vi med bekännelse att säga vad vi tror på. Våra bekännelser är uttalanden om tron som vi använder för att säga till resten av världen, det är vad kristna tror, lär och bekänner. Redan i Bibeln hittar vi exempel på troende som uttrycker sin tro med hjälp av en formulerad bekännelse. Folket Israel i Gamla Testamentet bekände sig till Herren som den enda guden och frälsaren. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Den bekännelsen uppföljs av en befallning av Gud att lära ut och bekänna den tron från generation till generation. Dessa ord som jag idag ger dig befallning om ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Senare frågar Jesus sina lärjungar, vem säger ni att jag är? Petrus sammanfattar den kristna frälsande tron i en tidlös bekännelse. Du är Messias, den levande Gudens son. Men om detta räcker för att bli frälst, om även en man som förbrytaren på korset finner vägen till himlen, varför skulle vi behöva mer än en enkel bekännelse som den Petrus hade? Varför då en tjock bok med bekännelseskrifterna? Man skulle kunna undra om de troende förr i världen kanske inte hade något annat att göra. Jag säger, börja läsa dem. Snart kommer du att inse att våra bekännelser är långt ifrån enbart teoretiska konstruktioner. De är själavårdande. De är praktiska. När den kristna tron angreps var de troende tvungna att ge uttryck för vad de förkastade lika väl som vad de trodde på grundval av Guds ord. När vi letar efter svar och ledning därför att vår tro angrips och riskerar att vackla, så kan vi hitta skydd, styrka och tröst i Guds eviga löften som uttrycks i bekännelserna. Bekännelser som andra troende formulerade långt innan vi ens existerade. I en liten broschyr som heter Våga läsa Konkordieboken säger Paul McCain så här. desom genom syrar alla bekännelseskrifter, är målet att trösta och vårda själar. De lutherska bekännelserna är inte teologiska spekulationer eller abstraktioner. Tiderna som de författades under krävde en själavårdsinsats som bara kan jämföras med en nationell nödsituation. Sargade själar som tyranniserats av lag och obibliska krav läktes genom det helande och livgivande evangeliet. Människor som hade fått höra det heliga evangeliets trösterika löften om full och fri förlåtelse till alla. De tog emot Guds kärlek när de hörde om frälsaren som älskade dem, dog och uppstod för dem. De lutherska bekännelserna talar till oss idag för att de talar om de viktigaste frågor någon av oss någonsin konfronteras med i livet. Så varför behöver vi just skrifterna i Konkordieboken? Helt säkert är i alla fall att de inte kan eller är tänkta att ersätta Bibeln eller ses som ett tillägg till Guds ord. Våra fäder skilde tydligt mellan Bibeln och bekännelsen. Det som står i Bibeln sätter standarden eller normen. Bekännelsen är en norm endast för att dess lära stämmer överens med Bibeln. Bekännelseskrifternas författare hade inte varit förtjusta över att bekännelsen kallas norm. De föredrog beteckningen vittnen eller vittnesmål. Inledningen till Konkordieformen konstaterar så här: vi tror, lär och bekänner att den enda regel och norm var efter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas. Endast är gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Och de fortsätter: andra skrifter av äldre och nyare lärare, vad de än må heta, får icke likställas med den heliga skrift, utan de måste allesammans underordnas denna och få icke anses vara något annat och mer än vittnen som betygar hur och var denna profetiska och apostoliska lära bevarats efter apostlarnas tid. Bland bekännelsetrogna lutheraner idag verkar det finnas en fara att i för hög grad förpliktar sig till bekännelserna. Och därmed upphöjer de till något de aldrig var avsedda att vara. Nämligen en andra källa för läran. Eller en egen måttstock för lära och praxis i sig själv. Ibland går man även så långt att man ger en slags bekännelsestatus till de skrifter som omnämns i bekännelseskrifterna, till exempel predikningar eller brev av Luther. Och det var inte meningen. En annan fallgrupp är att bekänna sig till bekännelseskrifterna bara i en historisk mening. Det vill säga i den mån de stämmer överens med skriften. Det här populära sättet att betrakta bekännelseskrifterna inom liberal lutherdom tenderar till att högakta bekännelserna som historiska dokument. Samtidigt betraktas inte de och deras innehåll som bindande på något sätt. Och författarnas bedömningar anses ha varit rätta tillämpningar under deras livstid. Men de är inte nu längre det. Verkligt bekännelsetrogna lutheraner accepterar det läromässiga innehållet i de lutherska bekännelseskrifterna utan förbehåll, eftersom innehållet stämmer överens med skriften. Vårt ovillkorliga och förbehållslösa undertecknande av de lutherska bekännelseskrifterna betyder inte att vi därmed betraktar dem som inspirerade, eller håller fast vid alla dess uttalanden som om det vore ofelbara. Vi skriver inte på in till minsta lilla exegetiska slutsats eller varje vetenskapliga uttalande i dem. Vi är inte bundna till att använda exakt samma terminologi, och vi är inte heller förpliktade till varenda praktisk slutsats eller tillämpning som författarna för fram. Å andra sidan begränsar vi inte vår läroposition, vår praxis, till exempel när det gäller kyrkogemenskap eller vårt sätt att lära och förmana i kyrkan, till de läror som behandlas i bekännelserna. Det är inte heller acceptabelt för en bekännelsetrogen lutheran att bara skriva på vissa delar av Konkordieboken och samtidigt förkasta andra. Man kan säga så här: det kan finnas sann enighet utan eller innan att man har skrivit under hela Konkordieboken. Men det kan aldrig finnas enighet i strid med de lutherska bekännelseskrifternas lära. Ett bra exempel. Lutherska bekännelseskyrkan uttrycker klart och tydligt sin ståndpunkt när det gäller bekännelseskrifterna. Och detta uttrycks till exempel i publikationer som Bibel och bekännelse och på LBKs hemsida. Där står det så här: vi bekänner oss till de lutherska bekännelseskrifterna samlade i Konkordieboken från år 1580, eftersom vi funnit att de helt överensstämmer med vår kyrkas enda grundval, Bibeln. Och Kelks konstitution fastställer samma sak i artikel 2. Där står det, jag läser på engelska: the conference accepts the canonical books of the Old and New Testament as the verbally inspired and inerrant word of God and submits to this word of God as the only infallible rule and authority in all matters of doctrine, faith and life. The conference also accepts the confessions of the Evangelical Lutheran Church contained in the Book of Concord of 1580, not in so far as, but because they are a correct exposition of the pure doctrine of the Word of God. Därmed delar vi samma övertygelse som de lutherska bekännarna från 1500-talet. Bibeln förblir den enda normen, den levande brunnen ur vilken vi kan hämta sanning och liv, förlåtelse och frälsning. Bekännelseskrifterna är vatten hämtat ur brunnen, nämligen den heliga skrift, all kristen läras källa. Nu är frågan kanske: finns det behov av nya bekännelser? På reformationens tid, då evangeliet stod på spel, fanns det ett speciellt behov för den kristna tron att bekänna med evangeliet i centrum. Nämligen frälsning genom nåden alena, genom tron alena, i Jesus Kristus alena. Och vi vet att det finns inget nytt under solen. Så det är kanske nödvändigt också idag. Tänk också på hur den onde inte kommer att tröttna på att sprida förvirring och falsk lära inom kyrkan förrän hans sista dom kommer. Och det är därför nödvändigt för oss att ta ställning till vad vi tror och vad vi förkastar på Guds klara ords grundval, om vi vill hålla fast vid det eviga ordet idag. Det är därför bekännelsetrogna lutheraner fortsätter att formulera lärouttalanden. Wells "Detta tror vi", som har översatts till många språk, eller Vår kyrka i Tysklands Einigungssätze, som löser frågor som hade stått emellan lutherska frikyrkor där, eller Det eviga ordet, det är en kelk lärodokument. De är lärodokument som vi har i kelkkyrkor idag. Däremot har vi som bekennelse trug den Lutheraner, war det lite försiktig med att upphöja nya lärodokument till samma nivå som Konkordieboken. Inte för att deras innehåll inte är ren biblisk lära, för vi har inte och vi kommer inte att hitta på egna nya läror. Läran är inte vår utan Gud, säger Luther. Nej, vi formulerar och använder oss av nyare lärouttalanden i ödmjuk medvetenhet om att de inte kommer att nå samma acceptansnivå eller kommer att spridas till lika hög grad som de lutherska bekännelseskrifterna i Konkordieboken spridits. Ändå kommer det att förbli nödvändigt att formulera, bekänna och undervisa vad Gud har uppenbarat även angående ämnen som inte specifikt behandlats i de lutherska bekännelseskrifterna. Många bibliska läror var inte tvisteämnen bland de olika parterna under 1500-talet. Verbal inspiration till exempel, skriftens ofelbarhet, skapelsen, mäns och kvinnors roller och frågan om homosexualitet. Men sedan Konkordieformens tid har det kommit upp nya frågor och utmaningar, liksom nya versioner av gamla irrläror som syftar till att undergräva den kristna tron. Här kan vi till exempel nämna den historisk-kritiska bibeltolkningsmetoden som upphöjer förnuftet över Guds uppenbarelse och läser Bibeln med vetenskapen som måttstock. Eller liberal lutherdom till exempel, som fortfarande erkänner bekännelserna men som betraktar de som enbart historiska uttalanden och samtidigt förnekar en stor del av biblisk lära. Eller pingströrelsen till exempel, som misstolkar vad Bibeln säger om den helige andes gåvor. Eller postmodernismen, som förnekar objektivt sanningens existens. Och vi kan då vara mycket tacksamma för de som så frimodigt bekänt sig till tron före oss och som har lagt en kunskapsgrund i kyrkan som vi kan finna stöd i även idag. Det är nödvändigt för oss att frimodigt bekänna oss och undervisa bekännelserna. Men det är också nödvändigt att uttrycka gudomlig sanning med våra egna ord i vår tid. Och då kommer vi till slutet. Sista punkt, att läsa bekännelseskrifterna idag. Nu kan jag tänka mig att ni sitter här och är ivriga att äntligen få läsa Konkordieboken. Men ni vill inte sätta igång med det, här, med det och sen frustrerat sluta igen efter några sidor som jag gjorde när jag fastnade i apologin. Men hur kan man alltså börja och var? Nu har jag goda nyheter till er som är uppväxta i Lutherska kyrkan. Till er som är medlemmar nu, till alla er här som regelbundet besöker lutherska gudstjänster och till alla som har en kristen familj. Ni har redan ett försprång. Ni är redan välbekanta med väldigt solid luthersk lära som är en del av våra bekännelseskrifter. Ni kan trosbekännelserna. Ni kan redan stora delar av Luthers lilla katekes. Tänk bara på de 10 buden, den apostoliska trosbekännelsen. Ni känner till Herrens bön, syndabekännelsen, Luthers morgon- och aftonbön, dopformen och instiftelseorden. Ni har redan en god överblick över den bibliska läran. Detta ger er en god grund att stå på när ni fortsätter era studier och fördjupa er förståelse för och uppskattning av evangeliet. Bara börja läsa. Bara njut av ett rikligt dukat bord med andlig mat. I skriften som jag nämnde tidigare, Våga läsa Konkordieboken, där står det så här. En man med namn Adams, han säger så. Jag rekommenderar att börja med stora katechesen, även om den allmänna uppfattningen verkar vara att börja med lilla katechesen. Jag rekommenderar att djupdyka och läsa del 1-5. Läs och betrakta buden ett i taget. Samma med trosbekännelsens artiklar och de enskilda bönerna i Herrens bön. Där det inte finns någon uppdelning kan en större del läsas som en helhet. Medan du gör detta kan du använda lilla katechesen som ett repetitionsredskap till det du läser. När du är färdig med det, läs den Augsburgska bekännelsen, sedan de smalkaldiska artiklarna, fortsätt sen med den sammanfattningen av Konkordieformen och sen den utförliga versionen. Ta sedan itu med om påvens makt och överhöghet. Kom ihåg att fäderna argumenterade mot påvens ämbete och inte mot en enskild människa. Och spara apologin till sist, även om den passar väl till den Augsburgska bekännelsen. Apologin är den mest fullspäckade delen av Konkordieboken. I den hittar du en rikedom som du kan utforska under en livstid. Men den är inte lätt att läsa, men mycket läsvärd. Kort sagt, syftet med bekännelseskrifterna är att hjälpa dig att fokusera på evangeliet som stärker din tro och tryggt leder dig till himlen. Det är därför du alltid ska leta efter evangeliet. Bli inte nedslagen när bekännelsernas författare lägger fram lagen klart och tydligt för dig. Lagen dödar all vår mänskliga självrättfärdighet. Lagen är inte till för att vi ska börja känna oss bra, utan för att driva oss till evangeliet. In i vår frälsares förlåtande armar som höll lagen i vårt ställe och tog vårt straff på sig för att göra oss fria från lagens krav och heliga i Guds ögon. Adam säger så här: nyckeln till att utforska Konkordieboken är att aldrig glömma evangeliets kärna. Att vi som syndare aldrig kan närma oss Gud utom genom korset. Gud ser oss endast som friköpta och heliga genom korset. Men när du läser att ditt tvivel grovt förolämpar Gud, kommer ditt hjärta att tappa modet av skam och sorg. Kom i det ögonblicket ihåg Kristus sista ord till oss när han hängde på korset. Det är fullbordat. Dina synder mot Gud är där, fastspikade på korset. Även när du vacklar och faller idag är din synd övertäckt av Kristus. Tillåt lagen att känna sitt syfte för att vi ska fästa ögonen på Kristus. Och nu är det din tur. Våga öppna boken och påbörja den här resan. Gör det på morgonen eller på kvällen, på bussen eller i familjeandakten. Läs. Men läs om möjligt högt, även om det bara är inför dig själv. Om du har någon att läsa med, så turas om att läsa ett litet stycke. I familjen fungerar det bäst om barnen är lite äldre. Låt den rena läran nå dina öron så att anden kan fördjupa din förståelse för ordet. Adams föreslår så här: använd understrykningspennor och andra pennor. Använd små klisterlappor. Gör din utgåva av bekännelseskrifterna till din egen. Notera dina tankar och frågor. Ha Bibeln i närheten så att du kan slå upp bibelställen som nämns. Det förtydligar budskapet och fördjupar även förståelsen. Berätta för din pastor att du läser Konkordieboken. Be att få komma till honom när du har frågor. Maila frågor och funderingar till honom. Be honom visa dig hur det du läser stämmer överens med budskapet som förkunnas i församlingen. Dela med dig av det du läst till andra runt omkring dig. der också ett sätt att förstärka inlärning och även låta andra få dra nytta av det du lärt dig. Så sammanfattning, varför är det viktigt för dig att känna till och helt bekänna dig till de lutherska bekännelseskrifterna? Det handlar inte om att ha de rätta böckerna på bokhyllan hemma eller i kyrkans bibliotek. Det handlar inte om att kunna alla de rätta svaren. Det handlar inte om att ha en rätt förståelse av vad en kvia undertecknande teoretiskt betyder. Det handlar inte bara om präster som behöver veta vad det är de lär och predikar. Det handlar inte om att sitta i kyrkbänken och nicka och svara med ja och amen. Det handlar om ditt andliga liv. Det handlar om din trosgrund, din hopp, ditt hopp och glädje. Förvissning om att det du tror är sant och att veta varför det är säkerligen sant och frälsar dig från synd, död och helvete. Frälsar dig till evig gemenskap med Gud. Det handlar alltså om vägen, sanningen och livet. Om evangeliet, om Jesus. Om att bevara detta budskap och att rikligt nära din tro. Att dela med dig av budskapet till dem som är anförtrodda till din omsorg och i din omgivning. Det sägs att de lutherska bekännelseskrifterna lovordas mer än de blir lästa. Är bekännelseskrifterna en sovande jätte? I sådana fall blir det dags att väcka den jätten. Dags att gräva efter skatten. Dags att träda in i dina fäder i trons bibliotek. Upptäck hyllor fulla av andliga edelstenar utvunna ur skriften. Förundras över skrifter fyllda med biblisk sanning och tröst. Och då låt oss upptäcka sanningen i vad Luther skrev i sitt förord till Stora katekesen. Och därmed vill jag gärna sluta. Han säger så här. Om du använder en sådan flit, så vill jag omtala för dig och du ska även få erfara vilken frukt du ska skörda och vilken förträfflig människa Gud ska göra av dig. Så att du med tiden själv skönt skola kunna bekänna att ju längre och mera du sysslar med katechesen, desto mindre vet du därav och desto mera har du att lära därav. Och därvid ska det gå dig så som en hungrig och törstig, att först då ska det riktigt smaka dig, varav du nu i din övermättnad och leda ej vilja känna lukten. Därtill giver Gud sin nåd. Amen.